Ja, vi har ju hört nu en text som beskriver en förändring, en förvandling, en monumental förvandling. Paulus säger att han förut var en hädare, en förföljare av kyrkan, en våldsman. Men han förvandlades till Jesu Kristi apostel på uppdrag av Gud och avskild för Guds evangelium. Och du kanske har hört det så många gånger att du inte hajar till längre när du hör detta. Men om man tänker efter så är det ju oerhört. Tänk att en människa kan förvandlas så. Det är en lockande tanke egentligen. Kan vi lära oss någonting om det här? Skulle det kunna hända idag? Skulle det kunna hända mig? Eller någon annan? Och hur skulle det i så fall gå till? Idag ska vi stanna till och titta just på den här förvandlingen som Paulus sätter exempel på. Han säger ju till och med här i den 16:e versen att han själv är en förebild, ett sorts exempel för de som skulle komma till tro på Kristus och vinna evigt liv. Så om den här texten är sann så måste det ju betyda att det finns en förvandling, att den här förvandlingen som vi läser om också är möjlig för oss idag. Och jag delar upp predikan i tre punkter. Först ska vi utifrån texten här titta så objektivt som möjligt på vad det var som hände Paulus egentligen. Vi studerar själva förvandlingen och därefter ska vi titta på vad som orsakade förvandlingen. Och sist, de sista 2-3 minuterna bara, så ska vi dra ett par slutsatser av vad det betyder för oss idag. Så, den första punkten. Och vi tittar här nu på 1 Timoteus 1. Det är alltså aposteln Paulus som skriver för att instruera, uppmuntra den unge Timoteus. Timoteus var ju en kär vän till Paulus och han var ju också pastor i församlingen i Efesos. Och Paulus börjar ju brevet med att uppmana Timoteus. Här har vi falska lärare, det här måste du ta itu med. De här falska lärorna, lärarna och lärorna. Och sen avbryter han sig ganska hastigt. Och när han kommer till vers 12 så har han precis nämnt evangeliet. Det här sanna evangeliet som alltså står i motsats till de falska lärarnas falska evangelium. Och det är som att när han nämner evangeliet så släpper han tråden liksom. Och börjar istället prata om sig själv. Och han ger oss två bilder här. En förebild och en efterbild. Jag tror att vi alla har sett de här sortens bilderna när olika företag vill sälja bantningspreparat till oss. Eller tandkräm eller träningsprylar eller någonting som ska göra oss vackra. Förebilden är ju deprimerande, grådassig. Och efterbilden är ju liksom full med starka färger och leenden. Och här ger Paulus verkligen två stycken ytterligheter. Han börjar med efterbilden. Så han gör inte riktigt som företagen gör idag. Efterbilden. Och den har vi i den 12:e versen. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Efter förvandlingen är Paulus alltså en tacksam tjänare till Kristus. Han är en apostel. Någon som är utsänd av Gud för att förkunna just det evangelium som Gud har anförtrott honom att bära ut till hedningarna. Och här säger han att Kristus har gett honom kraft. Och det är någonting som återkommer ofta i Paulus brev. I Galaterbrevet 2:20 så säger han ju, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Eller Kolosserbrevet 1:28-29. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet och ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Det är alltså en allt igenom förvandlad man som skriver detta. Så det är efterbilden. Men hur var det innan då? Jo, här lägger ju Paulus fram en ganska ordentligt negativ bild av hur det såg ut innan förvandlingen. Han skriver i vers 13: "Förr var jag en hädare, förföljare och våldsman." Han var en hädare som talade illa om Gud, som gick emot Gud. Han var en förföljare som organiserade fysiska angrepp mot Guds folk. Och han var en våldsman som röstade för dödsdomar och som i sina förföljelser drev människor till döds. Hade Paulus sysslat med det här idag så hade vi kallat honom för terrorist. Han hatade kyrkan med hela sin varelse och ville se den förintad. Vi ser ju det här i Apostlagärningarna. I bokens 7:e kapitel så har vi martyren Stefanos. Och vi har hans härliga predikan som kostade honom livet. Och så i slutet här, i vers 54 i Apostlagärningarna 7, så kan vi läsa om Stefanos åhörare då. Det står: "När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanos. Men uppfylld av den heliga ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet med Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev honom ut ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus under det att han bad: Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä och bad med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden insomnade han." Vilken dramatik. Denne Saulus alltså, samma person som vi känner som Paulus, var 100% med på att Stefanos måste stenas till döds. Stefanos hade en underbar syn av den uppståndne av Kristus. Men Saulus hade mord i blicken och inget annat. Så första gången vi hör talas om Saulus är det vid en lynchning. Han står där och han liksom övervakar hur Stefanos dödas. Det här är inget enstaka felsteg. Det är ingen ungdomlig dumhet. Det här var hans karriär. Det var vad han ville ägna sitt liv åt. Vi fortsätter läsa i Apostlagärningarna 8. Och Saulus, första versen där, och Saulus hade gått med på att Stefanos dödades. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Systematisk. Hus efter hus. Ingen ska få komma undan. Och dessutom verkar han urskillningslös. Han tar både män och kvinnor. Han är ivrig och han är nitisk. Det var inte så att det fanns liksom ett anslag i synagogan där de sökte folk som kunde förfölja Guds församling. Det här är initiativ som Paulus själv tar. Vill i Apostlagärningarna 9, de första två verserna. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogen i Damaskus om han kunde finna några som hörde till den vägen. Män eller kvinnor skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Han tar initiativ. Han letar överallt efter Jesu efterföljare så att han kan sätta dem i fängelse. Och många år senare berättar Paulus i Apostlagärningarna 22: "Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse." Och lite senare står han inför kung Agrippa, Apostlagärningarna 26, Vers 9 säger han så här: själv menade jag att det var min plikt att på allt sätt bekämpa Jesu Nazarens namn. Och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga spärrade jag in i fängelse sedan jag fått fullmakt till det från översteprästerna. Och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Och gång på gång, överallt i synagogorna, straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. Ja, i mitt vilda raseri förföljde jag dem till och med i utländska städer. Det är alltså samma person detta som skriver första Timoteusbrevet och de flesta brev i det nya testamentet. Och lägg märke här nu till vilken övertygelse, med vilken övertygelse han agerar. Han kastar sig in i denna karriär i vilt raseri. Han var vad vi ibland kallar för förlorad. Han var förblindad. Han var inte agnostisk liksom, och tveksam och ödmjuk inför vad han egentligen skulle tro på det här. Han var övertygad, men han var blind. Blind. Titta i Apostlagärningarna 26, vers 9. Vi läste den alldeles nyss. Han säger: själv menade jag att det var min plikt att på allt sätt bekämpa Jesu Nazarens namn. Han menar alltså att det är hans plikt. Det här är det enda rätta. Han tror att han ser, men han ser inte. Därför talar han i 1 Timoteus 1:13 att han fick nåd, även om han inte visste vad han gjorde. Han levde i ett övertygat tillstånd. Han såg mörkret och han trodde att det var ljus. Han var liksom uppfyllelsen av vad Jesus säger i Johannes evangeliet 16:2. Jesus sa ju: den tid kommer då var och en som dödar er tror sig tjäna Gud. Det här är ju exakt vad Paulus gjorde. Han var förlorad. Han trodde att han tjänade Gud. Han var övertygad om att han var på den goda sidan. Men han gick fördömelsens väg. Och det var inte bara Paulus andliga ögon så att säga som det var fel på, utan det var fel på hans hjärta. Han trodde ju att han gjorde rätt. Han gladde sig åt mörkret och synden. Jesus säger själv i Johannes 3:19: detta är domen, säger Jesus alltså. Detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Och det här exemplet med Saulus, Paulus, visar oss ju allvarliga saker. Han var ju så from. Han var så välutbildad. Han kunde all teologi, alla rätta svar. Han var hängiven, oöverträffad i sina andliga övningar. Han gjorde det han trodde var rätt. Han gjorde det av ett ärligt och uppriktigt hjärta. Men han var blind. Han älskade mörkret. Och han var under Guds dom. Men tack och lov kom förvandlingen. Paulus andliga ögon öppnades och han kom att börja älska ljuset istället för mörkret. Och vad var det som hände? Punkt nummer 2. Vad var det som förvandlade denna terrorist till Jesu Kristi apostel? Texten säger 2 gånger nu att han mötte barmhärtighet eller förbarmande. Om vi nu lämnar det här specifika exemplet Paulus för ett ögonblick i 1 Timoteus, så kan vi få ett mer precist svar om vi tittar på vad Paulus själv skriver i Romarbrevet. Romarbrevet är ju liksom hans teologiska storverk. Här lägger han ju ut, kanske tydligare än någon annanstans, den kristna tron, dess kärna. I Romarbrevets första kapitel, vers 16, så säger han: evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Det går inte att överdriva hur viktiga de orden är. Guds kraft till frälsning. Det är ju precis det vi är ute efter här. Det är ju den förvandlingen som vi vill förstå oss på. Guds kraft till frälsning. Och lägg märke då till att det står, det är evangeliet som är Guds kraft. På något sätt så tycks det vara så att Gud liksom har investerat sin förvandlande sprängkraft i förkunnelsen av evangeliet. Det är där det sker. Evangeliet. Och om vi blickar tillbaka till den allra första versen i Romarbrevet, så ser vi att Paulus presenterar sig där. Han säger, från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Avskild för Guds evangelium. Det är en grammatisk konstruktion där evangelium står i akkusativ, alltså en sorts objektsform, och Gud står i genitiv. Och den allra enklaste, mest naturliga tolkningen av detta är att evangeliet tillhör Gud. Guds evangelium. Det är författat av Gud. Det är Gud som äger det. Evangeliet är Guds. Det är liksom, ja, du förstår poängen. Det är Guds uppfinning. Det är någonting som Gud har äganderätten till. Det tillhör honom. Och så har vi i vers 16, evangeliet är Guds kraft till frälsning. Det är genom förkunnelsen av evangeliet som människor förvandlas. Okej? Okay? Det är ju liksom svaret som vi är ute efter. Det är genom förkunnelsen av evangeliet som människor förvandlas. Att det är Guds evangelium innebär ju bland annat att vi får förvaltare. Men vi får aldrig ändra i det. Det är ju Guds. Det är inte vårt. Det är Guds. Vi gensvarar på det. Men vi ändrar aldrig i det. När Martin Luther predikade sin sista predikan 1546, bara några dagar innan han dog. Han predikade ju hela tiden alltså. Så sa han att, nästan lite bittert, sa han, att den mest av alla varelser i universum, så måste den mest arme och eländige lärare av alla lärare i hela universum, så måste den mest arme och eländige vara Gud själv. Eftersom alla vill vara Guds vägledare, alla vill undervisa Gud, säger Luther. Eftersom alla vill förbättra detta evangelium som har författats och ägs av Gud. Och jag tycker att det är lite märkligt uttryckt, men jag tog ändå med det här för att jag tycker att det sammanfattar så mycket av kyrkohistorien. För i varje generation så finns det ju människor som helt enkelt inte är nöjda med Guds evangelium. Och mycket hellre skulle vilja ge ett bättre evangelium. Version 2.0. Bort med allt generande. Ja, du ser poängen. De goda nyheterna. Nu har vi hittat det. Men det är ju en allvarlig sak att försöka förbättra evangeliet. När Paulus skriver till församlingarna i Galatien så kallar han dem för förhäxade. För dårar. Eftersom de så snabbt övergav evangeliet som han hade förkunnat. För det finns inget annat evangelium, säger Paulus. Och sen varnar han dem att om någon predikar ett annat evangelium än det de har hört av Paulus, så ska han vara under förbannelse. Förbannelse. Och denna apostoliska förbannelse ligger tung över kyrkan i vår tid, är jag rädd. För vi hör ju ständigt budskap som påstår sig vara evangeliet, men som inte har med evangeliet att göra. Vi fortsätter, vi kristna, oupphörligt att ändra i Guds evangelium. Och frågan är varför? Varför är vi så ivriga att förbättra det? Det finns säkert många skäl till det. Men det mest grundläggande skälet, skulle jag tro, är en brist på tro. Vi kan helt enkelt inte tro att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Skulle det vara så enkelt? Vi kan helt enkelt inte tro att det fungerar. Innerst inne så tror vi inte att det är evangeliet som Gud har investerat sin kraft. Innerst inne så tror vi att vi måste liksom producera förvandlingen på egen hand. Luther klagade 1546. Han såg ju hur folket hade fått en biblisk förståelse av evangeliet. Och sen såg han hur de återvände till att förlita sig på reliker och vidskepelser. Och han raljerade och han sa: om du verkligen vill uppleva Guds kraft, då ska du åka till Aachen eller Trier, tyska städer med kyrkor som var kända för att ha stora samlingar med reliker. Där finns kraften, sa Luther. Där har de Josefs brallor. Där har de bröstmjölk från den heliga modern. Och i kyrkorna idag söker kanske inte reliker, men metoder och program. Och man tar fram strategier och visioner, målgruppsanalyser, konkurrentanalyser, managementfilosofier, program för självförverkligande, löften om att leva i andens gåvor och lycka och en aldrig sinande ström av aktiviteter. Allt för att vi ska kunna finna den verkliga kraften att förvandla människor. Men det Gud kallar oss till är inte komplicerat. Det är enkelt. Det betyder inte att det är lätt, men det är enkelt. Gud kallar oss inte att vara kreativa. Han kallar oss inte att brainstorma eller uppfinna. Han kallar oss att vara vakna och trofasta. Och han kallar oss att leva i tro på att låta honom stå för förvandlingen. Han kallar oss att predika evangeliet. Evangeliet, de goda nyheterna om Kristus. Det är ett budskap med ett avgränsat, objektivt innehåll. Det finns ju ett antal bibeltexter som liksom koncentrerar sammanfattningar av evangeliet. Vi har Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och skulle vi göra en mer systematisk sammanfattning av evangeliet och hur det förkunnas i Nya testamentet, så kan man ju hänga upp det på 4 punkter. Gud, människa, Jesus Kristus och vårt gensvar. Gud, människa, Jesus Kristus, vårt gensvar. Och jag skulle bara vilja, liksom, så att ingen går härifrån i okunskap, så skulle jag bara vilja kommentera de här 4 punkterna jättekortfattat, extremt kortfattat. Och för att kunna göra det med precision så tar jag lilla Westminsterkatekesen till min hjälp. Den utgavs 1647 och mycket, mycket fin. Gud, för det första då, Gud. Vad är Gud? Frågar katekesen. Och den svarar i sin fjärde fråga: Gud är en ande, oändlig, evig, oföränderlig, till sitt varande, vishet, makt, helighet, rättfärdighet, godhet, sannfärdighet. Det är ju massa stora ord. Och det här är ord som man kan liksom behöver smälta. Men där har vi Gud. Och vi kan fortsätta in i den andra punkten och fortsätta med katekesens 10:e fråga. Hurdan skapade Gud människan? Gud skapade människan till man och kvinna, till sin egen avbild i kunskap, rättfärdighet och helighet, med herravälde över skapelsen. Men människan föll. Och katekesens 19:e fråga säger: var det tillståndets elände var till människan föll? Det är ju väldigt fint och svårt sagt. Men du hör, när du hör svaret så förstår du. Hela mänskligheten förlorade genom fallet gemenskapen med Gud, befinner sig under hans vrede och förbannelse och är således underställt det här livets alla eländen, själva döden och helvetets eviga smärtor. Gud, människa. För det tredje. Gud lämnade inte människan i detta eländiga tillstånd. Jesus Kristus, han sände en återlösare. Jesus Kristus. Han blev som Guds egen son, människa. Och han är och förblir Guds, Gud och människa. Två naturer i en person för alltid. Jesus Kristus levde det fullkomliga liv som vi borde ha levt. Och han tog det straff som vi har förtjänat. Och han kallar oss att omvända oss och sätta vår förtröstan till oss. Jesus Kristus. Gud, människa, Jesus Kristus. Och så kommer vi till den fjärde punkten. Vårt gensvar. Vårt gensvar. Paulus säger i Apostlagärningarna 28 att Jesus har sänt honom för att han, alltså Paulus, ska öppna våra ögon så att vi vänder oss från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så ska vi genom tro på Kristus få syndernas förlåtelse och arvslott bland de som är helgade. Hörrni, jag rabblar ju igenom här kompakta texter. Men här har vi det. Det är inte svårare än så. Vårt gensvar är omvändelse och tro. Och när vi omvänder oss och tror så får vi syndernas förlåtelse. Barnaskap hos Gud och evigt liv. Här har vi evangeliet. Evangeliet är inte att Gud har en underbar plan för ditt liv. Evangeliet är inte att du är villkorslöst älskad. Evangeliet är det glada budskapet om att Gud, människa, Jesus Kristus och vårt gensvar. Nu har vi kommit till den sista punkten. Och jag vill helt kort bara ställa en fråga till oss alla. Jag ställer samma fråga två gånger. Först till oss som individer och sen till oss som församling. För det första då, till oss som individer. Har du förtroende för evangeliet? Vågar du tro att evangeliet är Guds kraft till frälsning? Att vägen till tro går genom förkunnelsen av evangeliet? Att detta enkla evangelium kan omvända en terrorist. Om du är här idag och söker en tro, om du inte har en tro utan du söker en, så kan du hämta tröst i att det är Gud som verkar tro i dig genom förkunnelsen av evangeliet. Du kanske har hört evangeliet hundratals gånger, men det är Gud som verkar tro, som en gåva. En dag så trillar poletten ner. Och helt plötsligt ser du vad du aldrig tidigare har sett. Jag har själv upplevt det. Jag minns mycket väl när jag promenerade till min kompis som bodde 2 kilometer bort. Och jag minns mycket väl att när jag gick hemifrån en vacker vårdag, solen sken, så tänkte jag att jag var kristen. Och jag hade liksom fått en kristen uppfostran och vuxit upp i en församling och allting. Men när jag kom fram, så kom jag fram som en helt annan människa. För helt plötsligt såg jag någonting som jag inte har sett förut. Det var precis som att plopp. Jag fattar. Poletten liksom trillar ner och Gud verkar tro. Det är ingenting som vi producerar, vänner. Det är ingenting som vi kan berömma oss av. Att jag kan inte liksom tänka att jag var så smart. Jag tänkte ut det här själv. Det bara ploppade till och så hade jag en ny natur, nya ögon. Om du är kristen, sitter här idag i kristen, så kan du hämta tröst i att detta gamla evangelium fortfarande räcker för att omvända en terrorist. Det är Guds kraft till frälsning. Vi har fått ordet, Guds ord, som är förvandlande. Och vi har fått bönen. Vi har allihopa här, tror jag, vänner och anhöriga som vi vill ska bli kristna. Och det sker genom att vi sätter dem i kontakt med evangeliet och att vi ber för dem. Återigen, Gud verkar tron. Det är ett övernaturligt verk. Det är ingenting vi kan producera. Vi kan inte liksom debattera människor in i tron eller något annat. Vi gör vad som kommer an på oss och så lämnar vi resten till Gud. Vi sår, vi berättar evangeliet och vi ber och Gud ger skörden. Samma fråga till oss som kollektiv, till oss som församling. Har vi som församling förtroende för evangeliet? Kan en församling behöva lära sig att leva av tro? Det är inte lätt att leva av tro när man har så mycket att erbjuda. Men uppdraget som Gud ger oss är inte komplicerat. Det är enkelt. Och frågan är om vi vågar kasta oss ut i den ovisshet som det innebär att förlita sig på bön och evangeliets förkunnelse. Bön och evangeliets förkunnelse. Och då menar jag inte förstås att evangeliets förkunnelse bara sker från talarstolen här på söndag förmiddag. Utan det sker genom alla medlemmar, alla dagar. Det är på det sättet som den här församlingen en gång byggdes upp. Det var liksom en beachhead, säger man på engelska. Ett brofäste för evangeliet. Det var människor som hade sett någonting och såg att vi vill samlas och vi vill läsa om detta tillsammans. Våra liv är förvandlade. Det handlar inte om dopet eller om fria församlingar, som ju är liksom den baptistiska teologin. Det handlade förstås om det, men mer än något annat så handlar det om evangeliet. Om jag känner Theodor Truvéret, som var pastor i 42 år, Så vet jag är alldeles säker på att han skulle säga, tillsammans med Spurgeon och med alla hans anfäder liksom, det är evangeliet det handlar om. Det är det här vi står på. Det här är klippan som församlingen är byggd på. Inget annat. Allt det andra är liksom totalt sekundärt. Det är viktigt, men det är sekundärt. Vänner, låt oss både som individer och som församling lära oss utforska vad det innebär att leva av tro. Att leva i förtröstan. Inte på tekniker, utan på att Guds ord är sant. Och att det inte finns något annat vi varken kan eller behöver göra för att förbättra budskapet. Låt oss leva i tron på att Jesus Kristus har utgett sig för våra synder och att vi blir helade i hans sår. Låt oss, vänner, låt oss tro att det är ett ord som är sant, som går att lita på, ett ord som är verksamt också idag. Låt oss be tillsammans. Himmelske fader, det känns ibland som att det du kallar oss in i är så lätt men ändå så omöjligt. Och först och främst så vill jag be om förlåtelse för min egen del. För alla de gånger som jag har förtröstat på min egen förmåga när jag har vittnat för vänner och bekanta. När jag har förtröstat på filosofiska argument. Himmelske fader, förlåt mig för att jag inte har litat på att du gör verket. Och jag vill också be om förlåtelse för de gånger då vi som församling har liksom tappat perspektivet. Och blivit alldeles för upptagna av att ta fram strategier för att locka människor. Liksom. Ge oss tro, Fader. Ge oss tro att liksom kasta oss ut i förtröstan på dig. Jag ber för alla de vänner som sitter här och som inte har en egen tro. Jag ber att du skulle låta denna polett få trilla ner. Att hjärtats öga skulle få öppnas. Och du skulle bli ärad. Och vi ber att församlingen skulle få finna en riktning där vi också lever i tron på dig. Ditt evangelium. I Jesu Kristi namn. Amen.